Det har hänt en grej i riksdagen som får mig att undra om du någonsin har kräkts på allmän plats.
Nej. Jag tror jag aldrig kräkts av alkohol. Jag har varit magsjuk, men jag har liksom aldrig supit mig så att jag kräkts.
Ja, jag syftar inte nu på, jag tror inte att det är någon på fyllan i riksdagen som har kräkts, utan det var en olycklig magsjuka som slog till. Det är talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Varmt välkomna. Vilket flyt du har haft i livet.
Ja, det har jag nog. Jag har nog antingen, jag har väl inte varit, jag började dricka sent i livet. Vilket är nog ett skäl till att jag liksom missade den där fasen när alkohol och kräks hänger intimt ihop. Mm. Och sen, ja, nej, men jag har väl några icke, jag tror jag är väldigt sällan magsjuk också. Så att,
det är bara
hänger att, ihop med den här flaxen jag har.
Verkligen, jag är återigen glad för din skull. Det som hände i riksdagen var ju då, i och med att det här kvittningssystemet har havererat, så behöver ju riksdagsledamöterna vara på plats när det är omröstningar. Och då var det en moderat riksdagsledamot då som, ja, mitt under pågående omröstning var tvungen att kasta sig ut ur kammaren.
Man kan ju tänka sig att vreden mot SD för att kvittningssystemet har fallit är ännu högre hos alla riksdagsledamöter. Att man ska sitta bredvid en kollega som är magsjuk.
Ja, sen har vi ju ingen aning om den här personen hade känningar innan och släpade sig dit, eller om det var så att det var hastigt påkommet.
Nej.
Och de som är arga har väl också alla chanser i världen att göra ytterligare en politisk poäng nu av det här kvittningssystemskaoset som har följt därav. NATO-mötet i Helsingborg, det är ett oerhört pådrag.
Men det måste vara så svårt i dessa tider att skydda ett sånt här möte när allt hot verkar komma från luften med olika drönare. Jättekomplicerat.
Eller flygande polisbilar, som jag såg att en polis kallade de här drönarna för.
Jag såg något helt annat framför mig.
När man säger flygande polisbilar.
Absolut.
Man blir lite besviken då när man förstår att det är drönare.
Det är en liten plastbit som är 5 centimeter stor.
Eftersom man ser en helt ny uppfinning framför sig. Det är klart, det är inte så konstigt då när det är alla utrikesministrarna som ska komma dit och generalsekreteraren Mark Rutte. Mark Rubio, han kommer ju först imorgon då i och för sig. Det innebär att han missar middagen på Sofieros slott med kungen och drottningen.
Ja, det känns ju inte som att han kommer hit för att mingla.
Nej.
Han är här för att ge en uppsträckning, får man gissa.
Man har ju ingen aning om vad han har för budskap med tanke på att USA har varit så himla kritiskt till NATO. Samtidigt, jag trodde ju också att amerikanerna gillade kungligheter.
Ja, och vadå, våra svenska kungligheter ska vara med? Är det så?
Ja, det är de som är värdar på den här...
Men vadå, man vet ju hur det har gått tidigare när Trumps minister har varit i Europa. Man har ju hört J.D. Vance i München, man har hört Rubio som också varit i Europa och skällt. Och nu har de väl kritik mot att de inte får använda NATO-baserna och Sanchez kommer säkert få sin släng av sleven i Spaniens premiärminister.
Plus att också de har en del att stå i. Kuba,
ja, det är några...
Iran, jag vet inte om Grönland, var de ligger platser där i liksom engagemang just för tillfället. Det innebär ju också att han, Rubio, då kommer att missa den här gruppbilden, eller familjefotot som de kallar det för, som de då tar den här första kvällen när stämningen fortfarande är god mellan utrikesministrarna.
Och vad är temat?
Alltså man ska bara ställa upp sig och så ska de ta det här fotot. Då undrar jag, så här, kan det vara så att han inte vill synas på bild med NATOs utrikesminister?
Det tror jag inte. Jag tror mer att han gissar att han är där för att komma med ett skarpt budskap och vill inte ha den där goda stämningen innan och sen bryta den. Utan det är lättare att dyka upp med som en magister och slå på fingrarna.
Imorgon vet vi. Svenska utrikesminister Maria Malmer Stenergard har inför mötet sagt att hon ska försöka sätta skånsk prägel på evenemanget.
Vad innebär det då? Att de ska äta typ skånsk mat eller spettekaka?
Ingår inte på menyn. Det är ju annars också min första tanke på något oerhört skånskt.
Och då borde de i alla fall få en sån spettekniv. Eller man behöver en speciell typ av kniv när man ska skära spettekakan. För den faller ihop, den är så porös. Så ska man göra små fönster egentligen inuti med den här bågfilen som det är typ för att skära ut. Det skulle de kunna få.
Det skulle också vara en ganska fin gruppövning.
Eller så skulle de ju kunna få en sillmacka. Kommer du ihåg Björn Söders famösa blogginlägg från typ tidigt 10-tal när han skrev om att han var på någon festival i Malmö och gick runt på den här festivalen och det var tacos, det var falafel, det var kebab och det var nigeriansk mat, det var latinska street foods, trucks. Men det fanns ingen sillmacka.
Nej.
Och så plötsligt så ser han en skylt där det står sillmacka och så hittar han tillbaka till sin älskade svenska sillmacka. Det skulle ju kunna vara...
Ja, även om det inte är superskånskt, för jag tittar ju då på menyn. Absolut, de ska få skånskt lamm med ramslök och nässlor. Men ramslök, nässlor kan man äta på annat håll. Sparris, även om den är lokalt odlad, rabarber.
Ja, nej, det är ju inte skånskt.
Nej, det är inte specifikt nej, skånskt
i alla fall. Nej, då är ju spettekaka bättre.
Ja. Jag håller med. Jag vet inte hur tolerant du är mot folk som hånglar i offentligheten.
Jag tycker man ser det väldigt sällan för tiden. Ja. Allt för sällan.
Det finns ju de som går ännu längre. Ett par har nu dömts för att de hade sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. De har dömts då för förargelseväckande beteende.
Mm. Jag läste om detta. Jag vet inte, har du varit i kärlekstunneln?
Jag har det, men jag har lite vaga minnen av. Sitter man i någon ganska liten båt där?
Man sitter, alltså de har ju dömts, det är brottsligt. Men jag måste ändå säga att jag är imponerad av deras förmåga. För att det är en ganska smal båt som är på vatten. Den har ingen köl. Jag har varit i den båten med typ 3 barn. Och det är så svårt att hålla den balansen. Och att sen hitta till någon typ av erotisk stämning där det är liksom, det är bilder, små dockor, det är bilder på någon liten kock, liksom dockkock som lagar en prinsesstårta. Det är liksom visst kärlekstunnel, men det är inte så erotisk vibe.
Lägg där till att en anställd satt och såg på sina kameror vad som pågick i den här kärlekstunneln och ropade till det här paret i högtalarsystemet att de skulle sluta med det de höll på med.
De var alldeles för upptagna.
Ja, men också, hur skulle du formulera det? Jag gissar att alla i kärlekstunneln hör det här meddelandet som går ut i högtalarna.
Ja, men var det inte så att det satt en båt bara några meter bakom också?
Jo, där satt ju dessutom ett barn. Så att det är väl här det förargelseväckande beteendet kommer in. Men ändå, jag bara tänker på den här desperata anställda som ska ropa...
Man? Sluta jucka!
Jag vet
sluta
inte.
Sluta ligga! Sluta kn!
Ja, ni är båt 17. Skärp er! Dra upp kläderna! Sluta!
Upp med gylfen.
Ja, hur som helst, paret bara fortsatte ändå. Och sen mot slutet så ställde sig kvinnan i paret upp i båten så att den anställda dessutom var tvungen att bevittna båda de här personernas kön.
Okay.
Och vid det laget så drabbades den anställda av en panikattack. Satte sig på golvet, grät, skakade.
Ja, nej, men det är ju grovt. Det är väl där också det brottsliga ligger, att någon utsätts för det. Jag antar att om man har sex i offentligheten och inte syns så är det inte brottsligt, om jag ska tro experter. Men jag har svårt att bli upprörd över sex i offentligheten.
Jaså?
Ja. Dels för att jag aldrig ser det. Men jag tycker att det är... Det här var ju en handling som, tycker jag, riktades... Det fanns offer i den, tydliga. Men jag tycker generellt att om man får vibe i någon mysig skog eller på någon ensam strand så unnar jag dem det.
Absolut, men jag vill inte se det. Vet du vad, gränsen för mig går ungefär vid en hastig kyss.
Nej, men slut.
Nej, men inte så att jag tycker att man kanske behöver kriminalisera det. Men de här lite grövre hånglen, att sitta mitt emot någon på bussen, några. Det tycker jag är inte så att jag blir traumatiserad. Jag bara tycker att det är gränslöst.
Men du har inte gått på högstadiediskon?
Jo, det har jag.
Och minst dem?
Ja.
Jag
har också gjort mig skyldig tätt och annat. Om vi nu ska gå tillbaka. Men då är man ju ung och omdömeslös.
Ja, och kär.
Vi ska säga till det här parets försvar att de trodde att inte någon skulle se, enligt tidningen Mitt i. Senare i talkshow handlar det om att be om ursäkt och goda konserver. Men vi ska börja med att ryska och belarusiska idrottare nu börjar släppas in i värmen. Alltså börja med som i de första gästerna då, för vi har hållit på ett tag. Ryska och belarusiska idrottare har ju varit portade från massa tävlingar och mästerskap efter invasionen i Ukraina. Men det här håller på att luckras upp. Nu senast är det internationella gymnastikförbundet som har bestämt att gymnaster från de här länderna får vara med i internationella mästerskap. Nästa vecka börjar EM i rytmisk gymnastik till exempel. Och då får de vara med egna flaggor, och om de kommer vinna medaljer så kommer deras nationalsånger att spelas. Samtidigt har ju inget förändrats på marken.
Mm.
Där rasar ju kriget vidare i Ukraina. Bengt Skött från Radiosporten, hej!
Hejsan!
Hur är det med dig?
Jättebra, tack! Vi ska ju fortsätta prata om kärlek, ja. Ökad kärlek kanske inom idrotten.
Ja, du kopplar tillbaka till den här kärlekstunneln.
Ja, den var ju gripande.
Var går din gräns, Bengt?
Den är ganska generös styck faktiskt.
Vi är lite lika där.
Ja.
Jobbar man i radio kan man, är inte lika känsligt som om man hade varit ett känt tv-ansikte. Egen del.
Du menar att du är generös även mot dig själv alltså?
Det kan man säga.
Ja. En liten hångel på dansbanan kan tillåtas.
Ja, för oss.
Ska vi gå tillbaka till de här ryska och belarusiska idrottsmännen och kvinnorna som nu tillåts delta på ett annat sätt? Varför är det så att restriktioner börjar släppas?
Det är för att uthålligheten i många idrotter börjar liksom krackelera. Det har gått så pass många år nu i form av avstängning. Och dessutom, jag menar, jag själv intervjuade Gunilla Lindberg häromdagen, IOKs delegat, och hon sa, ja men det finns ju 100 krig i världen. Och då menade hon, det går inte att ta hänsyn till alla konflikter som finns. Och varför ska man då rikta alla strålkastare mot just Ryssland-Ukraina-konflikten? Och där kan man ju förstås ifrågasätta begreppet 100 krig.
Men egentligen, ska man tolka det som att hon är för det här?
Ja, hon förstår processen eller trenden bland alla globala idrottsledare runt om. Det finns så många idrotter och deras internationella förbundsskikt, toppskikt, där många länder är ganska avlägsna från det som pågår i Europa. I Europa finns en sån ömsinthet och en sån enorm sympati runt det som Ukraina lider av och drabbats av sedan 2022. Medan däremot i södra Asien, Sydostasien och även Sydamerika, där finns på något sätt en större distans. Och kanske lite grann det här som jag hintade om där med Gunilla Lindberg som sa, ja men det finns 100 krig som pågår, olika konflikter. Att det går inte att ta hänsyn till alla och låta det styra om de länderna ska få delta i idrottssammanhang eller inte.
Och vilka fler idrotter är det nu då som börjar mjuka upp de här restriktionerna?
Ja, du var ju inne på det helt korrekt att simning och brottning och gymnastik, det är de mest uppenbara idrotterna och även de senaste exemplen på att det här luckras upp. De är på väg att välkomnas, och det gäller ju både Ryssland och Belarus. Och det här är ju väldigt intressant vad gäller brottning och gymnastik, för det råkar vara de två idrotter som där Ryssland tagit flest sommar-OS-guld i deras egen idrottshistoria. Så det är ju oerhört goda nyheter för Ryssland självt att det här nu, ja, inte bara är på väg utan att det till och med klubbats.
Vilken smidig övergång, för vi har ju med oss Fredrik Wadström, vår Rysslands korrespondent. Hej Fredrik!
Hej, hej!
Vi hör att du är utomhus någonstans, du är i Riga.
Jag är i en park i Riga, inte långt från Frihetsmonumentet som ju är en symbol för friheten från att vara en del av Rysslands imperievåld, så ja, det är ju indirekt på temat.
Ja, men vad betyder det då för Ryssland att gymnaster, simmare, brottare och andra nu kan representera sitt land fullt ut?
Ja, det kommer ju direkta reaktioner från Kreml. Idrottsministern Dektjarov har ju varit i kontakt med Putin som är väldigt nöjd, och nu påbörjas arbetet med att förbereda de här olika idrotterna på en fullt inträde i idrottsgemenskapen igen, vad det nu kan innebära. Så att det är ju någon slags återhållen triumf just nu. De är ju lite försiktiga med att göra allt för stor affär av det, eftersom det ju finns hela tiden det här att man från internationella håll inte vill se en allt för stark koppling mellan idrottsrörelsen i Ryssland och politiken, eller idrottarna och det pågående ryska kriget i Ukraina. Så därför försöker ju även politikerna utåt i alla fall distansera sig från det här. Men i själva verket så är ju rysk idrott är ju extremt sammanflätad med det nuvarande politiska systemet.
Och kan man anta att det har legat någon typ av lobbyverksamhet eller rysk, att de har drivit på för att det här ska ske?
Jo, men det gör det väl på alla fronter. Jag menar, Ryssland pratar ju om sanktioner på många olika nivåer, ekonomiskt, politiskt och även idrottsligt. Och det där handlar ju också lite grann om vilka idrotter, för att Ryssland är ju ett stort land med många olika framgångsrika idrottsmän och kvinnor, men det är ju vissa idrotter som är liksom förknippade med folksjälen, och det här med gymnastiken kommer nog väldigt, är nog väldigt välkommet från det politiska ledarskapet, eftersom det är en identitetsfråga, liksom konståkning har varit, och ishockey och en del andra idrotter.
Och vi kan väl, eller hur Fredrik, vi kan väl liksom stryka under här också att när det gäller de här stora lagsporterna som det skrivs mest om i Sverige, fotboll och ishockey, ja, där ser vi inte den här dörren öppnas precis nu. Utan det finns ju ändå fronter där dörren är relativt stängd fortfarande, och vi känner ju till att till exempel ishockeyn är mega stark i både Ryssland och Belarus.
Och hur går argumentationen då hos dem som ändå tycker att man ska hålla fast vid att ryska idrottare inte ska få delta?
Det beror mycket på vilka som är mäktigast i de här förbundens högsta ledarskikt. Se på friidrotten till exempel, där Sebastian Coe, den förre medeldistanslöparen, en stor legendar på som aktiv och nu även jättestark som ledare inom internationell friidrott. Han har fått hela friidrottsstyret med sig kring en strikt hållning, väldigt strikt. Det är väl friidrotten tillsammans med, ja, skidskyttet och kanske ytterligare ett par sporter som håller hårdast emot den här utvecklingen.
Jag tänker man kan också säga någonting om vad det här har för internationella argument kring de här frågorna. Det handlar ju också mycket om Ukraina. Alltså att Ukraina ju har blivit väldigt decimerat på idrottsfronten. Alltså att om Ryssland tillåts delta så är det på bekostnad av alla ukrainska idrottspersoner som har hindrats genom att de antingen har skadats eller dödats i kriget, eller att de har tvingats överge sin idrottskarriär för att försvara landet i fronten, eller alla de sakerna. Så där finns det ju ett argument internationellt att man säger att ja, men så länge Ukraina hindras av kriget från att fullt ut delta, varför ska vi släppa in Ryssland?
Men får jag fråga Bengt, Gianni Infantino, FIFAs president, han har ju fått väldigt mycket kritik för att han är ganska nära vän, eller har varit nära vän med Putin sedan VM 2018. Tror du att det här är ett steg som kommer göra att det finns en öppning för honom att få in Ryssland i fotbollsvärmen igen, tror du?
Ja, det känns faktiskt som en tidsfråga. Rent intuitivt skulle jag säga det. Jag tror att du är inne på rätt spår där, även om vi inte ser det svart på vitt riktigt än. Och nu till att börja med så ska ju stora VM:et i USA, Kanada och Mexiko genomföras. Men när det väl har skett så kan det mycket väl bli en trend. Det är ju ett ganska långt kvalsystem också, som just i ett tidigt skede måste det stå klart att Ryssland ska finnas med. Annars kan de inte vara med när det väl blir VM. Och även EM, det är ju inte Infantinos område, alltså EM, utan det är ju UEFA på en världsdelsnivå som arrangerar det. Så det är olika processer.
Hur plågsamt är det för Ryssland att de har blivit bojkottade på idrottsfronten, Fredrik, även om vi nu börjar se en uppluckring?
Ja, det här har ju pågått längre än bara sedan 2022, den fullskaliga invasionen i Ukraina. Det hänger ju ihop också med det som hände i vinter-OS i Sochi, som Ryssland skulle med pompa och ståt vara värd för 2014. Och där det blev en gigantisk dopingskandal där Ryssland kammade hem medaljligan i OS, men avslöjades ha med den ryska säkerhetstjänstens FSBs hjälp har genomfört ett statligt dopingprogram med hemliga luckor fickor där man smusslade ut och in prover för att det skulle se ut som att de ryska idrottarna var rena. Och det, där någonstans börjar ju den här bojkotten, så att det har ju liksom byggts upp under lång tid. Och det har varit plågsamt för Ryssland, som ju stora delar av befolkningen följer ju idrott väldigt intensivt och ser det som en väldigt stark, stor stolthet ända sedan sovjettiden att man är bra på väldigt många idrotter.
Och i Ukraina nu då, när de börjar släppa efter här inom gymnastik, simning, brottning och så vidare?
Jag tror att det kommer att bli ganska stora kontroverser. Jag kan tänka mig att ukrainarna mycket väl skulle kunna, eller de som sympatiserar med Ukraina skulle kunna genomföra olika markeringar eller aktioner, inte nödvändigtvis våldsamma eller farliga eller olagliga, men ändå markera under tävlingar för att signalera att det här inte är okej. Så att vi får väl se vad det kommer att bli för sorts tävlingar framöver.
Ni var ju inne på fotboll då, att det kanske skulle kunna bli nästa idrott. Vad tror du, Bengt, andra sporter där det här kan börja ske nu? Att man tillåter ryska och belarusiska idrottare att vara med under egen flagg?
Bordtennis ligger väldigt nära till hands. Det var en sport som tidigt tillät ryska och belarusiska idrottare att vara med under neutral flagg. Ni minns det här mellanskiktet som har funnits.
Man inte spelade någon nationalsång heller när de vann.
Exakt, och heller inte den nationernas färger på tävlingsdräkter och liknande. Så att gå hela vägen, så som nu sker inom simning och brottning och gymnastik. Ja, jag skulle verkligen tro att bordtennisen ligger nära till. Och skidor är intressant, för det finns verkligen olika schatteringar, en intensiv debatt där kring längdskidåkarnas vara eller inte vara. Det är en stor fråga i Sverige för den svenska idrottspubliken. Än så länge skidskyttet, kraftigt motstånd mot Ryssland och Belarus, kan mycket bero på att vi haft en svensk förbundsordförande, internationellt alltså, Olle Dahlin. Men han slutar i höst. Vad händer sen?
Ja, vad händer sen? Det var ett nöje att ha er med i talkshow här och nu i alla fall. Bengt Skött och Fredrik Wadström. Tusen tack.
Vad kul. Tack.
Tack, tack.
Rumäniens bidrag i Eurovision är det här. Choke Me.
Just det var det som var med typ Choke Me 56 gånger någonting, som det var en kontrovers innan.
Det var du som tittade på det här på TV.
Ja, jag såg det här och såg den låten, men jag tänkte inte på texten förrän du sa det nu. Men det var någon kontrovers kring att de använde strypreferenser.
Det är ju så att politiken också sipprar in i Eurovision, och det här är ännu ett exempel.
Ja, Israel har väl varit den största. Att ska de vinna, var ska det spelas, ska de vara med, vill vara med, om de är med.
Ja, bojkotten som var nu. Här handlar det om att chefen för public service-bolaget i Moldavien avgår för att deras tv-jury bara gav 3 poäng till grannlandet Rumänien. Och det här är då upprörande, tycker vissa, för att de här två länderna har så nära band. Historiskt, kulturellt, språkligt. Så då blir det liksom väldigt starka känslor kring att man bara ger dem ynka 3 poäng. Både bland vanliga tv-tittare men också politiker.
Och därför tvingas han avgå?
Han avgår. Jag vet inte om han tvingas avgå eller om han väljer att avgå. Han bad om ursäkt i alla fall för att han inte hade gett juryn tydligare instruktioner om att de måste ta hänsyn till de känsligheter, som han sa, som finns mellan länderna.
Det verkar ju helt barockt. Alltså att vi skulle tvingas rösta 12 på, av vilket skulle det vara? Skulle det vara Norge? Skulle det vara Danmark? Finland?
Ja, jag vet inte. Du kanske är sur som kollade över att Yle, alltså Finlands public servicebolag, gav Sverige 0 poäng.
Ja, nej, inte en sekund. Alltså det vore ju jättemärkligt om man skulle känna någon krav på att liksom ge sitt grannland en extra klapp på ryggen. Mm. Det är en grej om man behöver hjälp liksom militärt eller med civilt försvar, men Eurovision, för guds skull.
Och så att jag tänker att den här uppförsbacken för Eurovision, där de så krampaktigt ska hävda att nej, det här är bara musik. Ja. Det är inte politik, det har inte med det här att göra. Ja. Nu när det då är en hög public service-chef som faktiskt avgår, ja, för att han inte har instruerat sin jury att ge poäng för att man har särskilda relationer till alltså, grannland.
Jag kan inte allt kring specifikt den här historien, men jag synar bluff på den.
Okej, okay, vad menar du?
Jag tror att den här chefen har fått sparken eller valt att avgå och att det här är ett rimligt... det fanns en ilska, det fanns en frustration kopplat till det här. Och då spekulerar jag att det här är lättare att säga att det var därför han fick gå än att han har misskött någonting annat eller att det inte funkade. Och så här. Jag köper inte att han skulle fått sparken för att...
Liksom... Ja, men vi vet ju inte om han fick sparken eller om han valde att avgå, ja, för att folk var så
upprörda.
Jag tror
det finns underliggande faktorer inte kopplade till Eurovision-poängen som gör att han inte finns kvar på det här public service-laget.
Men okej, okay, så här är det. Jag är ledsen nu om jag förstör din tes. För ja, även kulturministern, okay, har varit ute och sagt att juryn...
Det köper jag. Och jag
talat tror, allvar med juryn.
Ja, men absolut. Men det betyder inte... Och det finns en ilska och en frustration i landet att de har fått så lite poäng. Men jag köper inte att det är därför han ska behöva gå.
Okej. Okay. Offensiv ståndpunkt.
Ja, men ja, det verkar ju helt absurt att man liksom som chef ska få gå för att man inte har gett en tolva till sitt grannland. Du hör ju hur det låter.
Ja, jag vet inte hur det funkar inom moldaviska public
inte
service.
Inte jag heller. Jag går bara på magkänsla.
Då går vi till ett annat ämne då. Okay. Eftersom vi inte kommer vidare här.
Nej.
Vi kan inte bara sitta och fabulera och spekulera.
Nej, inte tillräckligt med kunskap.
Vi hade ju lite olika syn här om sistens på vad en ursäkt är.
Mm.
Bakgrunden var att Socialdemokraterna ville ha en ursäkt från SD för att de hade pajat kvittningssystemet. Nu är vi tillbaka på det igen. Det var ju då så att SD sa att de ångrar inte vad de har gjort, så de tänkte inte ge någon ursäkt. Och då hamnade ju du och jag i diskussionen om man måste ångra sig.
Mm. Jag resonerade som så att så här, de uppenbarligen, nu är det här i en politisk kontext kan jag tycka.
Ja, men du
att det
gick
lite,
ju till dig själv.
Exakt, så om jag går till mig själv. Så om jag gör någonting som sårar en person, jag fattar ett beslut som leder till att den andra personen blir ledsen, så kan jag tycka det är rimligt att jag ber om ursäkt för den känslan som det har väckt hos den personen, utan att tycka att jag måste göra någonting annat nästa gång om samma sak skulle hända. Det kan vara så att jag känner att jag behöver göra det här. Men, och jag förstår om det gör dig ledsen.
Mm.
Och det är jag ledsen för. Men rent konkret så är det här. Jag har gjort mig förstått.
Ja. Medan jag då är av uppfattningen att för att en ursäkt ska funka för mig så måste personen ångra det den gjorde.
Och inte göra om det?
Ja, helst inte, men vi är ju människor så okay, att ibland så beter man sig ju irrationellt. Jag har i alla fall kallat in en förlåtelseforskare.
Oh, spännande.
Filosofen Katrine Felix som är med oss från Hammar i Norge. Välkommen till Talkshow, Katrine.
Tack så mycket.
Vi kan väl börja med det här specifika exemplet då. Alltså, måste man ångra det man har gjort för att det ska gillas som ursäkt eller vad man ska säga?
Alltså, jag blev ju jättenyfiken på, vad tänker du David, är poängen med en ursäkt? Alltså, jag tänker ju att...
Att validera den andra personens känslor och upplevelser av situationen.
Aha.
Och att se då... att...
Ja. Ja, men det är intressant. Och då tänker jag att du pratar om någonting lite grann annat. En ursäkt, för om vi pratar om en ursäkt i moralisk meningsfull mening, så är det så att man bör ångra sig, tänker jag. Alltså, annars så tycker jag att ursäkten förlorar hela poängen med. Alltså, innehållet försvinner ju. Om man... ber om ursäkt på ett moraliskt meningsfullt sätt, så innebär det att man ångrar. Man ångrar ju en handling som man har begått. Men du säger ju att jag kan tänka mig att jag gör det igen. Så jag ber inte om ursäkt för min handling. Men jag ber om ursäkt för att på något sätt få dig att må bättre. Och då blir det någonting annat. Jag tänker att en ursäkt då, om den ska vara genuin och moralisk, så erkänner man att jag gjorde fel. Och jag borde inte ha gjort det.
Och vad tänker du att det jag gör är istället?
Jag tänker att du säger ursäkt för att bevara husfriden. Men då handlar det ju egentligen inte om en ursäkt i moralisk mening, då är det mer, ja, vad ska vi säga, det blir mer som ett socialt spel eller en strategi för att återställa någon slags relationell balans.
Ja, fast där vill jag faktiskt säga, där håller jag inte med dig, för det handlar inte om en konflikträdsla, den ursäkten. Den handlar om en medvetenhet om att mitt beslut har gjort den andra ledsen, och det beslutet, den känslan det har väckt, det är verkligen, känner jag, genuin sorg och är ledsen för. Men det praktiska, det är som att man måste ha två tankar i huvudet samtidigt, det praktiska gör att jag måste närvara vid den saken som jag var vid. Och det kommer jag göra igen, men jag förstår att det gör dig ledsen, och det är jag, be om ursäkt för.
Ja, men, men det håller jag med dig. Det är ju praktiskt, pragmatiskt det du gör.
Väldigt manligt.
Men det är i alla fall praktiskt, pragmatiskt. Det är ju ingen genuin ursäkt. Det är det inte.
Vad är det för andra saker som måste finnas på plats då för att man ska kunna prata om en ursäkt? Om ånger är en sak.
Ja, jag tänker ju att i en genuin ursäkt så tar man ju avstånd från den handling som man har utfört. Om man tänker med sig själv att jag kommer upprepa det här, då är det ju ingenting att be om ursäkt för den handlingen. För då tänker man ju att man kommer att upprepa det. Så man måste ju göra klart för både sig själv och för den man ursäkter till att man inte vill upprepa felet. För om frun känner dig väl, så vet hon ju att det här är bara tomma ord. Du bara säger ursäkt, men du menar det ju egentligen inte. Du kommer att göra det här igen nästa vecka kanske.
Jag tänker att vi ska lämna David och bara lyfta till lite mer allmänt här kring ursäkter. Det kan ju ändå vara jobbigt att tillstå att man har gjort ett misstag. Varför kan det vara svårt att be om ursäkt?
Ja, jag kan ju be om ursäkt att jag talar så mycket om David, men jag tycker det är så, vi filosofer gillar ju när vi inte
nu fortsätter
är överens.
Vi göra det.
Så då ska jag stoppa
med
en viktig förklaring på att det är svårt att be om ursäkt. Det är ju just det där att man känner lite grann att det här hotar min självbild. För om det är att erkänna ett misstag, det innebär ju att man har gjort något fel, och det känns obehagligt, för det brister med den självbilden man har, eller hur? Att man tänker på sig själv som kompetent eller som en god person, och när man då gör någonting som bryter med den här självbilden, så kan det vara rätt så obehagligt. Man kan känna att man får lust att ljuga också. Bill Clinton är ju det klassiska exemplet i litteraturen när han sa liksom, I did not have sex with that woman. Det är klassiken. Det kan vara jättesvårt att erkänna när man har gjort så stora misstag.
Men det kan ju också, tycker jag, vara svårt. Har människor runt omkring mig, även när det gäller små saker. Någon har glömt att köpa en ost som var en viktig ingrediens till middagen. Och så blir man besviken. Och så är det omöjligt att säga, nej gud, förlåt, jag glömde. Så att också i det lilla kan det ju vara svårt.
Ja, det kan det ju. Man känner sig lite så klumpig, lite dum. För det var ju så enkelt. Alltså, hur missade man? Hur kan man missa att göra någonting som var så enkelt?
Vad tänker du kommer med ursäkten? Finns för en själv? Finns det någonting läkande och helande? Finns det någon kraft i ursäkten?
Mm, det tycker jag. Att man pratar ju om en form för moral repair, alltså moralisk reparation. Och då, alltså, om det händer på rätt, genuint rätt sätt, så känns det skönt både för den som ber om ursäkt och för den som ger förlåtelse.
Finns det en skillnad mellan ursäkt och förlåtelse, eller kan man alternera mellan de orden?
Nej, det kan man inte. Därför att ursäkt är ju något som den som har gjort fel ger, men förlåtelsen, det är ju något som den andra personen ger. Så när jag säger jag förlåter dig, så är det lika med att, alltså du, nu väljer jag att släppa det som har hänt. Och det är det som är så skönt för den som blir förlåten. Man kan släppa axlarna ned och känna att okej, nu har det lugnat till sig igen.
Vad tänker du om den här ursäkten? Jag är ledsen om du blev sårad.
Jag tycker inte det är en genuin ursäkt.
Det är en icke-ursäkt.
Ja, det tycker jag. Det är en tom ursäkt. Mm. Så det är en normal ursäkt. Alltså den förekommer i det jag kallar för ursäktsspelet. Det är en del av det sociala spelet att folk säger sådana saker. Men egentligen så är det ju inte då tals om en handling som man ångrar. Men det påminner lite om det där när man bara lägger ansvaret på den andra. Om du inte hade blivit ledsen så hade inte jag heller bett om ursäkt.
Mm. Vi pratade ju inledningsvis då om politikerna här i Sverige. Det var ju det som var upprinnelsen till vår diskussion. Hur är det mer allmänt bland politiker eller människor med makt i offentligheten? Du nämnde Bill Clinton, men att be om ursäkt, vad tycker du?
Det är komplext, men speciellt inom politiken så är det ju så, alltså, att kräva en ursäkt från någon, alltså då särskilt inom politiken, det kan vara maktdemonstration. Och speciellt när det gäller då politiska partier som Fremskrittspartiet i Norge och SD i Sverige. Så det är politiska partier som de andra partier tycker jättemycket om att kräva ursäkter från. Alltså de gillar att få dessa partierna till att gå ner i en ödmjuk position, tänker jag. Så jag tänker, för ursäkt, det innebär ju ett erkännande av skuld. Och den som ber om ursäkt, på något vis är den en som underordnar sig i den alltså i det moraliska spelet. Och den som får ursäkten eller kräver den, den placerar sig i en dömande position. Då förväntar man att den underkastar sig. Och det är ingenting politiker älskar mer i Norge än att Fremskrittspartiet underkastar sig. Och i SD, Sverige, att SD underkastar sig, det är någonting sånt. Så jag tänker att det handlar om makt ofta.
Mycket intressant, Katrin Felix. Varmt tack för att du var med i talkshow.
Tack för att du fick komma.
Det kan ju verka, David, som jag hade riggat det här. Ja. Bara för att jag skulle få rätt mot dig. Men jag vill bara säga att det var inte så.
Nej, det tror jag inte. Och jag tycker att det var jätteintressant. Jag är helt villig att ompröva min ställning.
Det tycker jag tyder på en öppenhet hos dig. Och jag ska faktiskt säga att jag såg på tal om just Sverigedemokraterna att faktiskt Sverigedemokraten Rashid Farivar bad om ursäkt på DN Debatt igår, tror jag det var, för sin del i kvittningskaoset som uppstod i riksdagen. Även om då Jimmy Åkesson står fast vid att partiet agerade i linje med det de ville och de står inte liksom bakom den här ursäkten. Ska vi regroupa?
Mm. Nog om mig.
Ja. Eller jag vet inte, vi får väl se. Det här är ju ett matämne, så jag tror jag har en del att säga här också. Det ska nämligen handla om konserver. Snofsiga vinbarer som serverar sardiner, rysk kaviar på burk. Det här har ju pågått ett tag. Nu hörde jag om producent Anna här på talkshow som hade fått konserver i present.
Mm, det har faktiskt jag också fått. Jag hade en vän som kom hem från Barcelona med jättefina, vad var det, ansjovis och tonfisk och sardeller kanske. Ja. De ligger kvar på högsta hyllan orörda sedan 2 år.
Och det är inte för att du är en snobb?
Nej, det är för att jag inte vet hur jag ska äta dem.
För annars kan det ju vara så att vissa finsmakare tycker att det här med mat på burk går bort.
Ja.
Men så finns det ju de som slår ett slag för konserven. Jenny Damberg, välkommen hit.
Tack så mycket.
Författare till boken Den nya skåpmaten. Gott och hållbart ur burk och tetra. Den här kom för några år sedan. Vad är det du gillar med konserver?
Nej, men det är ju att de är så himla tillgängliga och väldigt lätta och enkla att använda sig av. Jag tycker att man känner sig väldigt vad ska man säga, redo att möta dagen när man har lite konserver hemma i skåpet.
Vad är det för konserver?
Alltså, det är väldigt så här, enkla grejer, typ bönor, tomater, majs, alltså, och lite varianter på smaksättare som håller länge.
Du har ju mer än en hel påse med konserver, så du har släpat hit
ja,
10 stycken.
Jag har med mig lite favoriter hemma från kylen. Ja. Nej, men det är ju inget komplicerat med konserver överlag. Alltså, de flesta är ju inte sådär lyxiga och dyra, utan de flesta är ju väldigt prisvärda.
Så när man pratar konserver pratar man inte enbart om aluminiumförpackningar, utan det räknas även som en glasburk med oliver i konserv.
Ja, det finns ju hel- och halvkonserver som är lite olika hållbara. Halvkonserver behöver kylförvaras när de är öppnade. Kanske helkonserver ibland också, ja. Men de, ja precis, och tetro, det finns ju också sådana här nu plastpåsar som är, alltså olivkonserver till exempel.
Men definitionen är att maten är konserverad?
Ja, den befinner sig i liksom en syrefri miljö där den inte bryts ner, så som den skulle göra i luften.
Jag ställer mig upp nu här för att kunna se ordentligt. Där ingår ju citronjuice, är det syltlökar? Som du har, eller något picklat?
Nej, det är liksom syltlöken i lite roligare form som man kan köpa numera, som är en slags små svärd med syltlök.
Och så bränner det till med lite chili också.
Ja, precis. De här är ju jättegoda. Och de är jättefina, och de är också ett exempel på hur tacksamt det är med konserver. Man köper en sån här, och sen så kommer det folk 10 minuter efter man själv har hunnit hem. Då hinner man ändå öppna den här och lägga dem på ett fat, och så ser det lite kul ut.
Eller om man ska bort så är de där tacksamma också att kunna vackra burkar som ser fina ut och kunna ge som en liten gåva.
Exakt. Jag tycker att konserver är en toppenpresent, måste jag säga.
Men det finns ju då lyxkonserver som kanske är det man ger bort. För man kommer ju inte med några burkar krossade tomater kanske, som en gest.
Du skulle absolut kunna göra det.
Ja, jag tycker att det finns en del krossade tomater som är ganska lyxiga. Där finns det ju ett väldigt stort prisspann. Jag vet inte om det också finns en stor skillnad i kvalitet där.
Alltså, jo, jag skulle säga att det faktiskt gör det. Alltså, kvaliteten speglar sig i priset. Det är ju faktiskt tydligt. Alltså, tonfisk är ju ett väldigt tydligt exempel. Alltså, någon gång så köpte jag den här allra billigaste formen av tonfisk, och den är ju nästan som ett smul. Det är nästan som sågspån. Det är ju inte, alltså, det är inte bit av fisk. Jag visste liksom inte att det ens att det kunde säljas, förstår ni? Alltså, och sen finns det ju upp till de här liksom 800 kronor per kilo burkarna som är superluxösa.
Men det kan man ju förstå när det är liksom en råvara som tonfisk. Men när det kommer till burktomat, alltså att köpa en San Marzano inlagd tomat från södra Italien som kostar 88 kronor, eller en basic, liksom enkel hackad tomat, om man ska göra en gryta, är det en rimlig investering? När det är så många andra smaker som ska in i den här?
Nej, jag skulle inte heller säga det faktiskt. Det blir ju lite så med de här, vad ska man säga, bulkiga ingredienserna. De får inte samma omsorg. Jag hör till dem som inte lägger 88 kronor på burktomater. Men jag har tagit med mig här då för att börja visa lite skillnaden mellan olika typer av konservtillverkning. Och då är det två sorter såna här stora vita bönor från två olika producenter.
Där vi ska få göra ett blindtest då?
Ja.
Alltså för att avgöra vilken som är lyxig och vilken som är billigare.
Exakt. Och framförallt om ni känner någon skillnad, om ni tycker att det spelar någon, precis, om det spelar någon roll.
Jag pratar medan du äter, David, och sen så gör vi tvärtom. För nu har du smakat på båda.
Solklar skillnad. Jag skulle säga att den med större bönor hade mycket bättre textur och bättre sälta och mer smak. Den är inlagd i något annat till mer kanske.
Alltså, jag tycker att de stora bönorna smakade mer, men jag tyckte att de små bönorna var fastare i konsistensen. Det var en härligare konsistens. Ska vi nu gissa vilka som är dyra och vilka som är billiga? Jag gissar att de små är dyrare. Vad gissar du, David?
David har rätt. Men det är inte så stor prisskillnad på de här faktiskt. Det skiljer bara, alltså det skiljer verkligen, det är obetydlig skillnad i pris. Men däremot tycker jag att de också visar på olika finess i liksom inkokning. Jag tycker som David att de här som är större är liksom mer tilltalande, därför att de ligger också i ett spad som är gott. Alltså det är både inkokta bara vatten och salt. Men jag tycker ändå att man kan hitta liksom, ni vet, bättre burkar. Och det tror jag också är lite det här att, liksom, att konserver liksom, ses som lite så här, B. Att man har ätit ganska mycket dåliga konserver i sina dagar.
Ja, jag kastas ju tillbaka till min barndom. Och då var det ju burkchampinjoner på pizzan till exempel.
Burkärtor.
Ja, precis. Jag vet inte, du... Nej, åt du burkmat som barn?
Ja, men vissa grejer tycker jag är så här, burkärtor tycker jag verkligen inte om. Men däremot burkmajs tycker jag är godare än fryst majs. Så det finns, alltså man får ju liksom ha en slags urskiljning. Man kan inte liksom vad ska man säga?
Dra alla bokar över en kam.
Nej, faktiskt inte.
Men vad gör man då med en snajdig ansjovisburk som är fin och god? Så här, hur ska man äta den?
Alltså man kan ju bara rosta lite bröd eller ställa fram lite olivolja och sen de här ansjovisarna bredvid och så är du klar. Alltså det finns nästan inget enklare faktiskt.
Jag köpte ju såna burkar för 13 år sedan när jag var i Portugal som fortfarande står kvar i min hylla i köket. Går de att äta fortfarande?
Troligtvis ja. Alltså det finns ju exempel på konserver som, alltså det finns ju folk som äter såna här militär arméportioner från 40-talet som YouTube-underhållning och det går ju bra och ja, du kan absolut äta. De är förmodligen vällagade. Det finns ju också de här surströmmingsentusiasterna som sparar förra årets burk och då är det ju ändå surströmming det handlar om, någonting som inte är så där.
Det är liksom surströmming på en nivå till när det är ett år gammalt.
Ja, det verkar ju vara riktigt finsmakare surströmming då.
För fråga om den här, du har ju en plastcitronburk som man ju ofta ser i affären, färdigpressad citron. Vad känner du inför den? Är det inte väldigt mycket annat jox, konserveringsmedel och saker i dem? Skräms du inte av sånt?
Nej, det gör jag inte. Den innehåller något som heter kalium. Disulfit, nej jag vet inte ens vad det är och jag bryr mig inte så mycket heller. Jag litar på Livsmedelsverket. Och
men hur kan man hotta upp måltider då med hjälp av konserver? Eftersom det ju just är lättillgängligt och ju ändå ganska billigt jämfört med om man skulle ha färskvaror.
Ja, nej men det bästa svaret på det är väl att man ser till att ha lite sådana här smaksättare hemma. Nduja är med här till exempel, en trendig sån här salamipasta som håller väldigt länge i kylskåp.
Jag menar det sättet.
Ja, jag kan blanda den i någon lite så trökig tomatsås som jag har gjort i någon pasta. Så får ändå lite, alltså det är väldigt tacksamt att ha de här grejerna som är liksom koncentrerad smak. Och ja, men du vet, tycker de här curryburkarna, pastorna är bra också. Det är ju massa citrongräs och annat som är liksom omständligt att hålla på och hacka och sådär. Så det är väl det bästa sättet att liksom just hotta upp en måltid med konserver. Men annars är det också ett väldigt skönt sätt att bara liksom, vad ska man säga, komma undan. Att liksom få någonting på bordet väldigt snabbt. Alltså om man istället för att göra potatismos gör ett mos på vita bönor på burk till exempel. Det behöver inte vara några fina bönor på burk direkt. Så är det klart på typ 2 minuter med hjälp av en stavmixer och lite, vad vet jag, parmesan och någon ört kanske.
Det här är liksom ljuv musik i mina öron.
Så.
Mat på 60 sekunder.
Ja!
Det är din middag.
Ja! Jag är så trött på min kikärtssallad. Jag har liksom förätit mig på den. Så att nu bara hör jag att jag kan göra mos på det här. Men jag som då är lite nostalgiskt lagd, bankar ditt hjärta för någon av de här, jag vet inte, fruktcocktailen eller de inlagda päronen som i alla fall jag åt i min barndom?
Ja, jag gillar frukonserver. Jag gillar de här persikohalvorna. Och jag älskar Budapeststubben med de här mandarinerna.
Oh!
De är så perfekta där.
Och den kroppsryckningen i Catherine nu när du sa mandarin, ja, inlagd mandarin.
Jag ska säga, jag är det ens mandarin. Det känns som det är något annat. Det är liksom den jag petar bort.
Är väldigt...
Va? Är du Va? Galen? De är jättegoda. De är perfekta liksom lilla zygget i Budapeststubben.
Ja, nej men hörni, här tycker vi olika. 2-1, men det är väl rätt åt mig eftersom jag har varit 2-2 David tidigare i sändning. Jenny Damberg, alltid lika trevligt när du är med i talkshow. Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Ellen Cavallin, nu får du ge oss kulturnöjt.
Ja, tack så mycket. Är det färdigbråkat om Hilma av Klint? Ja, enligt en förlikning i tingsrätten så ska styrelsen i den stiftelse som äger hennes konst nu vara överens om framtiden. Anton Bennebrandt som har bevakat de här turerna. Hur troligt är det att den här konflikten är över?
Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet.
Museer i hela världen kan fortsätta. Men det som tingsrättsförhandlingen gällde var alltså styrelsens sammansättning. Och ordförande Erik af Klint, han ville sparka ut resterande styrelsemedlemmar då han menade att de gravt misskött sina uppdrag. Och innan det där kom upp i tingsrätten så hade faktiskt 3 av 4 hunnit lämna uppdragen.
Och frågan om de här utställningarna har ju fått mycket uppmärksamhet. Det har talats om att verken inte alls ska visas för vem som helst. Men vad mer har den här konflikten handlat om?
Ja, dels om att man undersökt möjligheten att sälja verk och så de avtal som man har slutit för att göra digitala kopior av den här konsten till försäljning, så kallade NFT-er. Och det där, menade Erik af Klint, stod i strid med stiftelsens stadgar. Och så har han då helt velat stoppa öppna utställningar på museer då han tolkat stadgarna som att bara andligt sökande ska få se målningarna.
Och hur mycket vet vi om den här överenskommelsen?
Alltså, förutom det vi nu har sagt så är det inte så mycket. Vi vet att de kom överens först efter några dagar i tingsrätten. Och även om det vore bra för det här svenska världsnamnet Hilma af Klint, om det lugnar ner sig lite kring förvaltningen av konsten, så blir jag inte förvånad om det skulle dyka upp någon ytterligare tur här.
Tack så mycket, Anton Bennebrandt, reporter här på Kulturnytt. Ny generaldirektör för Statens kulturråd blir Eva Bergqvist, idag kulturdirektör vid Region Stockholm. Hon ledde också arbetet med att ta fram den statliga filmutredningen. Kulturrådets uppgift är bland annat att fördela statligt stöd inom kulturområdet, och Bergqvist efterträder Kajsa Ravin. Och så om att driva eget. Det är flera företagare men färre anställda inom kulturbranschen. Det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet som är jättevärdefullt. Men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
Victoria Söderberg i Lund är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
En anställning är ju någonting som är den där hållbarheten och tryggheten. Och ja, du kan ta lån om du behöver köpa ett hus eller en bostad. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag liksom ta en anställning inom citationstecken. Och så gör jag det ett tag och sen känner jag att jag kanske vill vara egenföretagare igen.
I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
Jag tycker den här utvecklingen har varit väldigt länge. Att liksom man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Samhällsutvecklingen ser väl ut så, har sett ut så länge. Man har blivit uppmanad att säga starta olika firmor. Det är ju naturligtvis lättare att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra. Det är väl den samhällsmodellen som dominerar. Det gäller inte bara kultursektorn.
Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster, därför att man börjar se nyttan av det. Men sen, samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ. Man kanske måste söka extra pengar för att kunna tillsätta tjänster.
Reporter var Johanna Ise. Och nu ska det handla om ett prisregn.
Författaren Carolina Ramqvist får samfundet De Nios stora pris, enligt motiveringen för ett författarskap som utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden. Prissumman ligger på 400 000 kronor och delas ut av den litterära akademin som sedan 1913 arbetat för att främja svensk skönlitteratur. För bara en dryg vecka sedan fick Carolina Ramqvist även Selma Lagerlöfs litteraturpris.
Reporter var William Thomas. Ett av Paris stora landmärken håller just nu på att försvinna. På en Neuf-bron ska omslutas av ett stort konstverk. Det är konstnären J.R. som står bakom verket. Genom att blåsa upp en gigantisk grotta ska den här bron som ligger mitt i stan omslutas av vad som ser ut som en förhistorisk klippformation. Och konstverket skapas i samarbete med ett stort varuhus, och det här projektet har fått kritik redan på förhand för att drivas av kommersiella intressen. Och det var allt vi hade för Kulturnytt den här gången.
Tack för det, Ellen. David, Det finns både lyssnare som håller med dig och som inte håller med dig när det gäller din syn på ursäkt.
Mm. Jag vet inte själv vad jag tycker längre, så det låter rimligt.
Martin skriver att han inte håller med vår expert som ju menade att man bör ångra den. Han skriver, stå på dig David, medan Jens då skriver, David vill förmedla att han är ledsen över att ha gjort någon annan ledsen. Den känslan är genuin, men han blandar ihop och uttrycker det med en ursäkt. Att säga, jag är ledsen att du blev sårad men jag tycker att jag gjorde rätt, är ingen ursäkt. Det är bokstavligt menat.
Ja, det var vad experten också tyckte.
Det här kan du grunna på.
Ja, det här ska jag marinera över helgen.
Ja, för vi har sänt klart talkshow för den här veckan. Producent var Amanda Rydman idag, tekniker Marcus Östlund.